Dagens predikotext har jag hämtat ifrån Johannes evangeliet 20:19-23. Och det är väl egentligen ingen pingsttext, för den utspelar sig på påskdagens kväll, men den handlar i allra högsta grad om pingstens budskap och om anden. På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa till dem: frid åt er alla. Sen visade han sina händer och sin sida, och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa igen till dem: frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sände jag er. Sedan andades han på dem och sa: ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Tack gode Gud för den här söndagen och för ditt ord till oss idag. Om hur du, treenige Gud, har visat dig som Fader, Son och Ande. Och du kommer till oss idag och påminner oss om ditt liv genom anden. I Jesu namn. Amen. Hur nära kan vi komma Gud? Och hur nära kan vi leva med Gud? Och hur nära kan Gud komma oss? Ja, jag tänker att det är förmodligen pingstdagens djupaste och viktigaste frågor, om närhet till Gud. Och det var ju den frågan och det var ju den oro som upptog lärjungarna där i samband med påsken. För de hade ju fått klart för sig när Jesus höll sitt avskedstal att det här är slut nu. Jesus skulle lämna dem. Och de hade sakta tagit in det här fruktansvärda, att det var lidandet och döden och korset som de hade att vänta. Nu är det slut på vår gemenskap. Berättelsen om Jesus är över. Det var deras övertygelse. Och i avskedstalet i Johannes 14 så är det en av lärjungarna, Filippos, som får ställa det här på sin spets och som ställer den här frågan till Jesus. Men hur blir det nu med oss? Vi har ju varit med om en massa häftiga saker här. Nu förväntar vi oss bara, hoppas vi bara på en sak till. Och det är att du kan visa oss Fadern. Och Jesus säger: ja, men den som har sett mig har sett Fadern. Bara det var ju naturligtvis en chock. De får klart för sig att Gud hade uppenbarat sig genom Jesus. Och sen går samtalet vidare och de tänker sig att den dialog och den gemenskap som de har haft med Jesus, den kommer väl att upphöra nu. Varpå Jesus säger: nej, det är inte alls så, utan jag ska komma till er genom hjälparen, den heliga anden. Och han ska vara hos er för alltid och till och med i er. Den fysiska gemenskap som hade varit med Jesus, de hade gått vid Jesus sida. Ett nytt fönster av Jesus gemenskap, en ny dimension av Jesus tro, av Guds tro, skulle nu öppnas för dem. När Guds kraft, Guds närvaro skulle flytta in i deras inre. Jesus säger ju till och med: det är bra att jag går bort ifrån er. För att den här nya dimensionen av Jesus närvaro ska kunna komma. Och så säger Jesus: jag har ju mycket, mycket mer att berätta för er. Men det kommer att ske i andens tid. Det kommer att ske i ert inre. Det kommer att ske i kyrkans gemenskap. Det kommer att ske genom alla de vittnesbörd i berättelser om mig. Det kommer att ske genom det ord som Jesus lämnade efter sig. Första veckan i maj så var jag på retreat på Liagård i Norge. 8 dagar i tystnad i vildmarken, omgiven av skog och berg och sjö och vattendrag och långa promenader och härlig vila. Det enda som jag pratade, det var 30 minuter om dagen på morgon klockan 9, mellan 9 och 9:30. Då jag träffade min kloka vägledare, syster Mary, jesuitsyster ifrån England. I övrigt så var det tomt och tyst på mänskliga kontakter. Och det som hände med mig och det som jag tror är så viktigt att det händer med alla oss, det är att djupare skikt får beröras. Och man måste naturligtvis inte åka på retreat för att möta Gud, och det kanske inte passar alla. Men det som är unikt med retreaten, det är att det finns tid. Tid är ju vår tids stora bristvara annars, eller hur? På retreat så finns det tid att fundera på ett bibelord, ett ord, en fråga i 2 timmar, i 5 timmar eller kanske i 2 dagar. Då hinner det hända någonting med oss på ett djupare plan. Så om du inte har varit på en retreat så skulle jag vilja uppmuntra dig att försöka komma iväg på någon sån. Kan ju börja med 3 dagar, en helg kan vara lagom kanske. Blir abstinens därifrån tvn och sånt kan det bli annars. Men det som hände med mig var i alla fall första kvällen när jag kom dit. Ganska trött och lite sliten och med frågor. Vad ska det bli av mig och min kallelse och tjänst? Jag har ju faktiskt inget jobb att gå vidare med. Och vad ska det bli av kyrkan vid Brommaplan när jag lämnar dem som herde? Kommer det att bli kaos här eller vad händer? Fullt så illa var det väl inte att jag tänkte så. Men... Och jag såg den där vackra utsikten ut genom rummet. En snöbeklädd fjälltopp, skog och sjö. Då bara kände jag, oj vilken frid det är här. Och jag föll på knä för att be in i mitt rum. Och jag orkade inte och ville inte be något särskilt. Utan jag började bara andas djupt. Och det vet ju ni också, att om man ska slappna av, då ska man andas djupt. Och det är ju så Jesusbönen fungerar också. Man kan ju be Jesus eller Jesus. Jesus. Jesus på in- och utandning. Och samtidigt som jag gjorde det så såg jag en inre bild av ett moln som sänkte sig ner över mig. Och ett moln, det är ju i Bibeln en bild för Guds närvaro. Och när jag låg där på knä och andas så slog det mig bara helt plötsligt. Det är inte jag som andas. Det är Jesus som andas i mig. Jag har ju bett sån där Jesusbön tidigare, men det kom som någon sorts omedelbar påminnelse. Att andningen är en gåva. Det är ingen prestation, det är ingenting som jag gör. Det är ingenting som vi bestämmer oss för på morgon när vi går upp. Att idag ska jag andas, utan andas, det är livet. Och Jesus, Gud, är livet i dig och mig. Så pingstens fråga, hur nära är Jesus? Hur nära är Gud? Svar så nära så att han finns i vår andning. Han är livet. Och om du inte brukar be andningens bön så skulle jag vilja rekommendera dig att börja med det. Kanske när du är ute och går. Eller när du joggar. Eller när du sitter inne och gör ingenting. Därför att vi behöver rensa våra huvuden, är det inte så? Åtminstone behöver jag det. Vi lever så mycket i våra huvuden. Allting som vi tänker på, allting som vi vill, allting som vi har missat, allting som vi har stressats över. Att bara släppa det och inte be om någonting. Bara andas Jesus, Jesus. Det gör att vi... Andens närvaro, Guds närvaro går djupare och djupare in i vår erfarenhet. Guds närvaro blir någonting mer än det jag tänker ut. Det blir någonting mer än en prestation. Det blir någonting mer än en känsla. Vi söker ju ofta kickar och känslor. Jag hade ingen särskild känslomässig upplevelse när jag fick den här bilden. Men det var en medvetenhet. Jesus andas i mig. På morgonen när jag vaknade dagen efter, Gud är ju god och har humor, då var det ett stort moln som låg över hela den där dalgången. Då såg man inga fjälltoppar och ingen sjö och ingenting, utan ett tjockt vitt moln. Och lite senare den där dagen så hade jag naturligtvis av min kloka vägledare fått just den här texten att meditera över. Jesus andas på dig. Vad gör det med dig? Vad betyder det för dig? Att anden, och det är ju samma ord på grekiskan, va? Ande, luft, andning. Det är samma. Vad gör det med mig? Och lite längre fram på dag nummer två, då fick jag en ny sån här inre bild. Och vad ni nu gör, så tyck nu inte att jag är så märkvärdig. Jag är så fruktansvärt andlig så jag får så mycket bilder och upplevelser hela tiden. Så är det inte, utan Gud möter oss på olika sätt. Det är alltid lite vanskligt att dela sånt här. Gud möter dig kanske på något annat sätt. Men hur det än är, så såg jag i alla fall att vad är det som händer när jag ber den här andningsbönen? Ja, då fick jag bilden av en liten eld, en liten brasa, ett litet ljus i mitt inre. Och ibland så kändes det som att den där brasan höll på att slockna. Men när jag bad ut Jesus, då var det som om Jesus blåste på den där brasan. Vi har väl några gamla scouter här som har försökt att få fart på brasor, eller hur? Då vet ni att det som behövs ibland är att man syresätter den där, att man blåser på den. Och för mig var det så befriande att tänka att ja, men det är inte mitt ansvar att hålla igång mitt liv. Det är en gåva. När jag andas, när jag ber, när jag är i Guds närvaro, så är det han som blåser liv i min inre eld. Jag har naturligtvis ett ansvar för det, att göra någonting av det. Men grunden är att det är Jesus själv som sköter det där. Det här kanske låter jätteflummigt för en del av er. Men jag tror att vi är något viktigt på spåren. När vi talar om pingstdagen och vad anden vill göra i våra liv. Och från den här texten så är det tre saker som jag vill säga då. Med lite fortsättning från den här inledningen. Och det första är ju då att det är ju också så underbart, tycker jag, att konstatera att Jesus kommer till lärjungarna när de sitter bakom låsta dörrar. Han kommer som en gåva och som en överraskning. Och det var klart ett stort under att han gick genom de fysiska dörrarna. Men jag tänker mig att det är ett ännu större under att han kommer till dem i ett inre. Deras inre var ju låst. Deras känslor var låsta av rädsla, av tvivel, av förvirring. Och det är väl så det ser ut i våra liv ofta, är det inte så? Att vårt liv kan vara förvirrat. Vårt liv kan vara låst. Kanske av felaktiga gudsbilder och tankar. Kanske av rädsla, kanske av oro. I den situationen så vill Jesus komma och säga sitt, vad säger han? Jo, frid vare med er. Och kanske har du kommit hit idag med den känslan, med den tanken. Mitt liv är låst. Jag sitter fast i besvikelser, i bitterhet eller i rädsla, i någonting som jag bara ältar. Och då kommer Jesus och säger sitt, frid vare med dig. Inte bara en gång utan två gånger för säkerhets skull. Säger han det. Och han säger ju där till de här lärjungarna som hade somnat i ett semane och svikit honom. Han säger det till Petrus som tre gånger hade förnekat honom. De fanns där med sina misslyckanden, i sin svaghet. Och ändå kommer han. Jag tycker det är så glädjerikt och så viktigt att det är det som är Guds nåd. Jesus möter oss där vi är i livet. Hörde du det? Där vi är i livet. I befintligt skick, hette det när man köpte begagnade bilar förr i världen. Ja, det är som det är. Där kommer Jesus. Och vill ge av sin ande och av sitt liv. Och det är ju när Gud andas i oss som vi blir levande på riktigt. Det finns ju redan i skapelsen, va? Gud tar ju då stoff ifrån marken och knådar ihop människan. Och det säger ju att vi hör ihop med hela den övriga skapelsen, djur och natur. Men det som gör oss verkligen till människor, det är när Gud blåser in av sin livsande i näsan på människan, står det. Då blir hon en levande varelse. Och så är det för oss. Och då bjuds ju vi in till ett mysterium. Men tillsammans med den treenige guden så finns det en gemenskap här inne och i församlingens gemenskap där vi andas liv. Där en inre röst kan förvandlas från negativt till kritik till ältande till Abba fader, pappa, pappa. Det finns några fantastiska bibeltexter, tiden tillåter inte att jag utlägger allt det. Men vi tar ändå två stycken ifrån Romarbrevet. Där säger Paulus så här, ni har ju inte fått en ande som gör att ni måste leva i fruktan. Nej, det är ju precis det som lärjungarna upplever här. Utan ni har fått en ande som ger er söners rätt. Även kvinnorna får söners rätt. Och vi kan då ropa Abba fader. Och sen så hänvisar Paulus till en inre röst. Anden själv i oss tillsammans med vår ande vittnar om att vi är Guds barn. Det vill säga någon sorts djup insikt och visshet som går bortom ord, som går bortom känslor, som går utöver erfarenhet om att wow, jag är Guds barn. Och lite längre fram i Romarbrevet så har vi Romarbrevet 8:26. Där står det om anden som stöder oss i vår svaghet. Och så står det, vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara. Nej, då finns det någon annan som ber i vårt inre. Guds ande vädjar för oss, suckar för oss och manar gott för oss. I folkbibeln så står det att anden själv ber för oss med suckar utan ro, utan ord. Och i Galaterbrevet 4:6 så står det att Gud har sänt sin sons ande in i vårt hjärta. Och den ropar, Abba fader. Så mysteriet händer att den här kommunikationen som finns mellan fadern och sonen och anden. Vi får liksom avlyssna ett kärleksfullt samtal. Och där inne och i församlingens gemenskap så talar Gud gott om oss. Och säger, ja men jag vill ju bara påminna dig om. Du är ju Guds barn. Fadern är ju pappa, pappa. Den gode fadern. Paulus säger till människorna i Aten. Gud är ju inte långt borta ifrån någon. Nej, hur långt bort är han? Nej, det är i honom vi lever, rör oss och är till. Han är alltså ett med oss. Eller Paulus säger, nu lever inte mer jag, utan Kristus lever i mig. Det måste ju ha varit den här djupa erfarenheten av att allt vad han är, allt vad han upplever är tillsammans med Gud på något sätt. För det andra så talar också den här texten om glädje. Och jag tänker, är det någonting som den här djupa medvetenheten om att jag är ett Guds barn, att andningen pågår, så är det ju att vi frigörs till en större glädje. Och det händer ju på pingstdagen. De blir ju vilda av glädje. De till och med tror att de är berusade där, liksom de kommer loss. Det står så här. Han visar om sina händer och sin sida. Och när lärjungarna såg Herren blev de glada. Och jag tänker att det visar på den djupaste livsglädjen. Nämligen att de hade upptäckt att Jesus Kristus hade dött för dem. Ett sårmärkt hand, en uppstucken sida. Och samtidigt så står han bredvid dem, uppstånden. Mänskligt sett så borde de väl ha blivit ledsna kanske. När de ser, oj här ser vi en sårad kropp. Men uppståndelsens glädje tog över detta. Den djupa glädjen. Och det är ungefär som om någon visar fram sin legitimation. Liksom. Jag är Claes Eriksson, här ser ni mig. Liksom, det är jag. att Jesus visar att han är uppstånden och händerna och sidan, det är hans legitimation. Det är äkta. Det är sant. Tack vare att Jesus har tagit bort synden och döden och uppstått från de döda, så finns det en glädje som bär oss, som är större än känslor som vill dra ner oss, som kan bära oss i omständigheter som säger någonting totalt annorlunda och som kommer att bära oss ända in i döden. Vi behöver inte längre frukta döden. Glädjen är en frukt, ett resultat av Jesu död och uppståndelse. Och för det tredje då, det är också en sändning i den här texten. Jesus andas på dem och så säger han: ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Och då tänker jag, det måste väl vara det mest fantastiska som finns med att vara människa. Med att vara medveten om att jag finns bland andra människor utsänd i världen med detta fantastiska vetskapen om att Jesus har besegrat döden, om att kärleken är större än hatet och att det finns förlåtelse och en möjlighet att alltid börja om. Den glädjen, den kraften vill han sända oss iväg med. Och den ges ju till hela världen på pingstdagen, och som en löpeld så sprider ju det här sig genom hela romarriket, och på ett par 300 år så är hela romarriket genomsyrat av detta budskap. Jesus lever. Jag funderade på det. Vad innebär det att sändas som Jesus? Han säger det här: som fadern har sänt mig så sänder jag er. Ja, då kan ju vi börja fundera på, ja, hurdan var Jesus? Jo, han kom med goda nyheter. Han visade att det finns förlåtelse för allt. Han kom med befrielse till det som var låst och det som var bundet. Han visade att det finns förlåtelse och möjlighet till nystart hela tiden. Han visade att han kunde kliva över gränser. Han var modig. Han samtalade med människor som ingen förväntade sig att han skulle möta eller samtala med. Den utmaningen har vi också. Och sista dagen på den här retriten, och då hade jag hållit på med den här andningsbönen ett tag och funderat på alla möjliga saker, fick jag en ny sån här inre bild. Och då såg jag hur lilla Eriksson drog upp ett segel så här, och sen kom det en ny vindpust. Då bara gled jag iväg i en härlig liten båt. Andens vind drog iväg mig på något sorts nytt äventyr. Det tycker jag var häftigt. Så vad har jag försökt säga? Jo, att Jesus andas i och på oss allihopa. Han vill beröra oss på ett ännu djupare skikt. Andens röst i oss som varje morgon säger: pappa, pappa, Abba, fader. Du är Guds barn idag. Du är älskad idag. Det finns en vila och en trygghet som är större än omständigheter och känslor, som är större än prestationer. För det andra, han fyller oss med glädje och vill påminna oss om Jesus har dött och uppstått. Och han sänder oss för att dela detta liv och det budskapet med alla runt omkring oss. Vi ber. Tack Herre Jesus att du ser oss var och en, var vi befinner oss i livet. Kanske är det någon som kommer hit med ett låst och ett stängt inre. Du vill blåsa på den personen på ett särskilt sätt. Men tack att vi alla får öppna oss för din andes ström, din förlåtelse, din kraft. Och låt glädjen få växa. Påminn oss om betydelsen av att vara sänd. I Jesu namn. Amen.